Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Så fint är jag för att stanna upp så här. Och så låta det vara tyst en stund ibland. Och så låta de här namnen påminna oss om allt de har betytt. Predikotexten idag är från Lukas evangeliets 7:e kapitel. Och jag läser. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just när han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var den enda sonen och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sa: gråt inte. Sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sa: en stor profet har uppstått bland oss och Gud har besökt sitt folk. Detta tal om honom spred sig i hela Judeen och landet där omkring. Vi hade med oss några vänner och deras barn till våra söners grav en gång. Det var vår yngste son Ludvigs födelsedag. Och vi satte några blommor på graven och så såg vi att ett par av våra vänner hade lagt ett par små buketter där som de har gjort i alla år på graven vid bemärkelsedagar. Och så stod vi där en stund. Ni som går till graven ibland vet. Vi strök lite försiktigt över den här januari kalla gravstenen. Och så sa vi: grattis. Då sa ett av barnen: vi måste sjunga också. Ja, så jag, vad sjunger vi då? Och utan tvekan sa han: ja, må han leva. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta, så jag tog lite av båda sorterna. Men ju mer jag tänker på det här ögonblicket så är det är ju så bra. Det här är det kristna hoppet i sjungen form. Dessutom sjungen av ett barn som ju ännu inte har lärt sig att förklara eller bortförklara livets mysterier. Någonstans här är jag när texten tar oss till en stad som heter Nain. Det är några mil nordost om Nasaret. Det är inget märkvärdigt med den här staden. Det är som Kungsbacka ungefär, om jämförelsen ursäktas. Men bakom dödens svarta gobeläng i Nain så skymtar en annan värld fram. Och i ett försvinnande kort ögonblick så ser vi möjligen en glimt av vad himlen är. Citat: och Jesus överlämnade pojken åt hans mor. I stadsporten möts två tåg. Jesus och hans lärjungar kommer direkt ifrån det som verkar ha varit något slags segertåg. De har samlat människor runt sig, lärjungargruppen, folk trycker på från alla håll. Och mänskligt sett så har otroliga saker skett där de har gått fram. Det står, det gick ut kraft ifrån Jesus. I stadsporten möter de ett annat tåg. Ett sorgetåg som är på väg ut till platsen där den döde ska begravas. Den som sett ett sorgetåg i Mellanöstern vet att det här är inte någon stillsam sak. Det knuffas, det ropas, det trängs. Och jag frågade en gång en läkare från Irak: varför man gör på det här sättet, som ju i vår kultur nästan kan kännas som lite vanvördigt. Då berättade han att när sorgetåget passerar så vill alla vara med. Alla går ut, affärsidkarna, bagaren, frisören, försäljarna, alla går ut och tränger sig fram för att visa sin sorg och sin aktning. Och de gör det genom att sträcka sig fram mot båren och bära den sin bit. Och det är väldigt fint. Det är ett sånt sorgetåg som Jesus möter. Och märk att Jesus blir en del av det sorgetåget. Står att han rörde vid båren. Precis som vi vill göra på en begravning. Så tidigare bugade vi oftast. Men nu går ju nästan alla fram och vill röra vid båren. Den här situationen är dubbeltung. Den här kvinnan är redan änka. Nu dör hennes son och man orkar nästan inte ta in mer när det tilläggs. Han var den enda sonen. Men det händer att evangeliet lyser som allra starkast när allting har gått ner i svart. Och den här korta skildringen i Nain säger några saker, några avgörande saker. För det första, Jesus undviker inte våra sorgetåg. För det andra, Jesus uthärdar inte vår förtvivlan. För det tredje, Jesus rör sig över den rispapperstunna hinnan mellan död och liv. Och sist men inte minst, döden är i kristen förståelse inte allsmäktig. Den är dödsdömd. Jag tycker att det är en otroligt vacker beskrivning och tanke att Jesus inte väjer. Han har ju också ett stort följe med sig. Och man skulle kunna tänka att han kunde tagit en annan väg än den han tog. Och kanske ligger nyckeln till att han inte gör det i orden när Herren såg henne, alltså kvinnan. Han vänder inte bort blicken och det han ser väcker hans medkänsla. Alltså, han drar sig inte för vår nöd. Han nöjer sig inte bara med att beklaga vår situation utan han blir en del av den. Faktiskt en av de sörjande. Den här kvinnans rop blir Jesu rop. Ropet som skär genom alla svarta rymder. Ropet efter pojken som är borta. Jesus segertåg uppgår liksom i Nains segertåg. Och därmed också sorgetåg och därmed också i våra. Någon har skrivit, en människas död är som en orgel som tystnar. I den dånande tystnaden efteråt har också en del av de överlevandes verklighet virvlat bort. Så är det. Kanske är det ett av skälen till att förluster i livet tar så djupt. Vi har förlorat en människa som var väsentlig i våra liv. Mer än så, hon var oersättlig. Nya människor kan komma till. Kärleken kan komma en gång till. Men den här människan som vi nu har förlorat går aldrig att ersätta. Eftersom Bibeln kallar döden för den sista fienden så är döden inte bara naturlig som det sägs ibland. Tvivlar man på det så räcker det att fråga änkan i Nain. Eller de i din närhet som förlorade någon alldeles för tidigt och fann att livet blev overkligt och att de inte kände igen sig längre i den värld som kändes så bekant. Observera. En kristen människa sörjer inte mindre eller kortare eller lindrigare än någon annan. Skillnaden är att sorgen hos den som tror har en ingrediens till. Och det är hoppet. För många är de som berättar att precis när det var som allra svartast så blev hoppet så där alldeles avgörande. Då om inte förr så framstod skillnaden mellan att tro på ett utslocknande, ett ingenting, eller att tro på ett liv av återförening, en himmel som består i fortsatta relationer. Jag tror att Jesu handling i porten till Nain är en glimt av himlen. Inte bara för den här kvinnan, utan för oss alla. Hur ska vi orka tro det när man bara känner sig övergiven? De flesta av oss klarar inte det på egen hand. Och vi behöver inte klara det heller. Det är här det där sorgetåget kommer in. Vi går med varandra. Vi bär en liten bit var. Och just här kan vi bli någon slags ställföreträdare. Ett vikarierande hopp för den som ingen ljusning just då ser. Stå kvar så nära att vi med tiden, när tårarna skingras, orkar se att Gud aldrig var borta, även om det kändes så just då. Det sker ett underverk i dubbel bemärkelse i Nain. Det står att Jesus väcker pojken till liv. Alltså, han rör sig över gränsen mellan liv och död. Och vårt förnuft hänger inte riktigt med. Men det här är också ett tecken. Ett tecken som pekar framåt. Därför att varje mirakel är ju som en bristning där det förlorade paradiset glimmar till. Hur ska vi kunna registrera någonting sånt på våra jordiska blankettkontor? Det går inte. Jag får lov att erkänna att jag har lite svårt att känna att bilderna av guldgator och pärleportar riktigt berör mig. Jag tillhör de som aldrig har lockats av överdåd och lyx. Och jag gör det heller inte när det kommer till tanken på det eviga. Men den här bilden rör mig. Den rör mig djupt. Det är som om vi kanske kommer närmare himlen. Om vi följer med till Nain och så delar vi glädjen med änkan som fick hem sin son. Vi hade väntat oss himlen som något annat. Och så kommer Jesus. Han står inte ut med en mammas förtvivlan. Och evangeliet säger att sån är Gud. Och när livstråden en gång brister, då ska vi få vara hos varann. Jesus överlämnade pojken åt hans mor. För om det viktigaste i livet, så tänker jag, är relationer, kärlekar, vore det inte underligt om himlen var relationslös? Ingenting i Bibeln talar för det. Tvärtom. Vi ska mötas igen. Vi ska känna igen varann. Men nu i förhärligade och utvidgade relationer med läkta sår och torkade tårar. Om hela Guds genomgående tanke för människan är personlighet, alltså att den där blir den unika personlighet som vi är, och sen viga livet åt att fortsätta bygga relationer, så vore det väl ytterst märkligt om den himmeln skaparen har berett åt oss i ett slag skulle upphäva allt det. Att våra ansikten liksom skulle suddas ut. Nej, himlen är större än så. Himlen är rikare än så och himlen är varmare än så. Och så kanske det kommer ett barn liksom springande från framtiden, springande på den där knastrande skaren från ännu en lång vinter av saknad. Ett barn som stannar vid någon av våra gravar och så sjunger ett hopp som är ett eko av det ögonblick då Gud uppväckte sin enda son från de döda och räckte oss alla ett evigt liv. Och på något outgrundligt sätt så ryms hela det kristna evangeliet där. Och vem vet, nu spekulerar jag hejvilt. Vem vet om Gud inte över graven där Jesu kropp hade vilat i 3 dygn sa eller till och med sjöng: ja, må han leva. Och resten fortsätter vi att berätta för varandra. Att livet vann, att segern har ett namn, det namnet Jesus. Och över en sån makt, en sån kärlek har döden ingen makt. Amen. För tid och evighet. Vi ber. Ja, Herre, jag tackar dig för det hopp som lyser starkt. Också när vi inte orkar se det eller kan ta det till oss. Så tack för att det hoppet är ett fullbordat faktum. Inte bara ett önsketänkande. Det har skett, det som är grunden för det eviga livet. Och vi kan få leva med det hoppet. Be därför att du är hos sörjande hjärtan just nu. Men tack för att vi i det här rummet får minnas, sakna, nämna, men också se ljuset i alltsammans. Den där strålen av ljus som du skickar in i vår värld. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.